Ja, härligt att möta er vänner i Korskyrkan. Jag tror inte jag känner så jättemånga av er. Jag har bott i Mölndal i över 40 år. Och jag har varit med i Pingstkyrkan i Mölndal lika länge, ungefär. Och jag har varit dess föreståndare i 15 år. Men det är första gången som jag talar här, så kan det bli. Jag har en bakgrund, inte som pastor, det kommer ni nog kanske märka. Min bakgrund är naturvetare. Jag har jobbat 40 år på Chalmers i Göteborgs universitet. Och vi är alla präglade av vår bakgrund. Det kommer ni kanske också märka i predikan. Jag ska börja och läsa en text. Jag ska bara ge den här datorn en chans att starta upp sig. Som sagt så... Ja, men den är ju med direkt. Fantastiskt. Som jag sa så har jag jobbat på Chalmers tekniska högskola i över 40 år. Men sånt här är ändå alltid svårt. Det krånglar ändå alltid. Det beror inte på. Det blir alltid något problem. Vi ska se, titta där. Nej. Bryr inte om den. Jag kommer tillbaka till den sen. Nu ska vi koncentrera oss på Bibeln och texten och Matteus 8. En... fantastiskt intressant berättelse är det. Om en händelse. Och det handlar om Jesus. Och när det står han här i början, då är det Jesus. Bara så ni vet. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad honom om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå så går han. Och till den andra, kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, då gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himlen. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Det ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Ämnet för den här predikan är Jesus skapar tro. Och det är den texten som är enligt kyrkoåret för den här söndagen. Och i Pingstkyrkan följer vi nästan inte det överhuvudtaget mer än vid de stora högtiderna. Och jag vet inte hur ni gör här, jag fick... Klart för mig att ni kanske inte alltid följer det. Men jag tittade i alla fall för ett tag sedan att det är denna rubriken. Och då kände jag, ja, det ska vi ta, Korskyrkan. Jesus skapar tro. Tack Jesus för att vi får samlas detta ämnet i ditt namn. Tack Jesus för att du är den som skapar. Du är den som skapar tro i våra liv och i församlingens liv. Herre, nu ber vi att många fler ska kunna få tag i detta med tron. Att det kan skapas i Mölndal, i vårt samhälle. Att man verkligen kan förstå Jesus, vem du är. Tack för att vi som församlingar har kunnat funnits här i den här staden under så lång tid. Tack för alla som har kommit till tro och alla som kommer att komma till tro. Genom att vi finns här och du har ställt oss här. I denna tid, på denna plats. Tack Jesus för att du skapar tro. Amen. Ja, den här texten är rätt så intressant. Det var några saker som förvånade Jesus. Och han sa också att han har inte funnit så stor tro någonstans. Alltså han har gjort många under tidigare. Om vi läser tidigare i evangelien, även i Matteus. Och då var det ju så att han hade till exempel lagt händerna på någon som hade blivit frisk, botad. Han hade alltid varit närvarande när det hände. Men det var han inte i det här tillfället. Här gjorde han ett under på avstånd. Och den här officeren, han trodde faktiskt att det skulle hända. Och då säger Jesus att det var en stor tro. Tror ni att man kan bedöma graden av tro? Det är inte så att vi kanske alltid ska anstränga oss för att tro så mycket. Jag tror att det mer handlar om omfattningen av tro. Hur är det med er vänner? Tron på Jesus, hur mycket omfattande är den i våra liv? Täcker den in saker utanför kyrkan? Våra personliga relationer, vår ekonomi? Här blev Jesus förvånad när han mötte en officer vars tro täckte in lite mer. Du behöver inte komma, Jesus. Du kan säga ett ord. Min tro är så stor. Visst är det fascinerande? Jag tror egentligen att den här officeren hade lite andra förväntningar. Han kanske trodde att Jesus kommer hem till mig. Mm. Och Jesus hade definitivt en annan förväntan. Han förväntar sig att de i Israel, som han säger, hans lärjungar och de judiska ledarna kanske skulle tro. Men här kommer en helt annan person, en officer från en annan kultur. Han tror. Och då kan jag säga er att det har jag också upptäckt. Att tron finns på ovanliga ställen. Har ni märkt det? Och då kan vi börja titta här. Som jag sa har jag jobbat med naturvetenskap både på Göteborgs universitet och på Chalmers. Och min erfarenhet är faktiskt så här. Det är lite överraskande, kan jag tänka mig. Om du inte har en tro på Gud men vill riskera att få en, då ska du läsa teknisk fysik på Chalmers, för där sås tro. Det är det jag har jobbat och undervisat. Hur hänger detta ihop? Vi har faktiskt kurser som kallas skapelseforskning eller skapelsekurser helt enkelt. Och pratar man om skapelse, alltså hur världen har kommit till, då händer det någonting i eleverna. Oj, det är en skapelse. Kan det möjligen också finnas en skapare då? Förstår den logiken? Och då börjar man att fundera. Och många har ju kommit och frågat mig, för de vet ju också att jag är troende. Ja. Och så sås tro där. Tro finns på oväntade ställen. Det upptäckte Jesus också i texten. Man kanske kunde tro att om man läser religionsvetenskap i Göteborgs universitet, att tron skulle växa. Tyvärr har många upplevt att det är tvärtom. Om du har en tro på Gud men vill riskera att förlora den, då kan du läsa religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Det är så tvivel. Tro finns på oväntade ställen. Var finns du och jag? Vi kan ibland röra oss i oväntade ställen om vi säger att det är utanför kyrkans väggar. Ni kommer att upptäcka att där finns en längtan efter tro. Och det gör ni säkert redan. Ta de tillfällena. När vi talar om tro så kan man ju också fundera, vad är då motsatsen? Motsatsen till tro är ju egentligen otro. Att inte lita på Gud, att inte lita på Jesus, att inte vilja tro, det är otro. Tvivel är en liten annan sak. Tvivel är någonting man inte riktigt kan tro fast man kanske vill det. Och det tror jag vi alla finns på gränsen till lite tvivel. Och det är helt okej. Jesus möter dina tvivel också, mina. Bara vi finns i hans närhet så löser allt det där sig på sikt också. Så det ska vi inte vara rädda för. Jag vet inte om ni har hört talas om den här Richard Dawkins. Det är ju också lite grann i min värld, i min miljö. Han är professor, alltså en brittisk etolog, evolutionsbiolog, författare och debattör. Är det någon som har hört talas om honom? Ja. Bra, då vill jag kanske inte lägga ut texten så jättemycket. Men han är en av världens mest uttalade ateister idag. Och det är inte bara så att han är det. Han vill att alla ska bli det. Han vill gå ut i hela världen och göra alla folkliga ateister. Så det är klart att jag då, som lite naturvetare och vetenskapsman, måste studera och se hur tänker han? Vad är det som har gjort detta? Och då finner man ju vissa saker. Han är väldigt ärlig i detta. Han har till och med sagt så här. Vi såg att han är evolutionsbiolog, så han har ju funderat på hur världen har kommit till och skapelsen och så. Och då säger han så här. Det verkar som om allt är designat. Och det är det konstiga, säger han. Men jag kan ändå inte tro på en designer. För mig är det då så, när jag ser att allt är designat, så tror jag på en designer. Jag tror på en skapare, men han gör det inte. Så det måste vara något annat som ligger bakom. Och det är hans uppväxt, det är hans gudsbild. Han är uppväxt i Afrika. Han är mycket, mycket sträng uppfostrad med sina... Både föräldrarna och kyrkan var enormt stränga. Och det förstår ni, om ni nu kan läsa det. Jag vet inte hur otydligt det kan vara. Han säger så här. There's probably no God. Det vill säga, det finns troligen ingen Gud. Så sluta och bekymra dig och lev livet. Det är klart, med den bakgrunden som man har, att Gud är sträng och det är ingen glädje och man lever inte livet, det är livsförnekande, då är det klart att det är svårt för honom att ta till sig Gud. Vet ni vad som hände? Jag visade här när vi hade vår alfakurs för någon termin sedan. Och då var det en nykristen kvinna som, innan jag hann liksom säga det här, hon bara hann läsa den här som jag visade då. Och så, han där, sa hon, han har totalt missuppfattat allting. Det är precis tvärtom, det var innan jag blev kristen som det var så här jobbigt och besvärligt. Nu kan jag verkligen leva livet och vara glad. Så det har lite med vilken bakgrund man har och vad man har upplevt. Jag har inte en bakgrund av en sträng Gud. Jag har en bakgrund av en vänlig Jesus. Min pappa var evangelist och var ute då i olika församlingar och talade och sjöng. Och det gjorde han också för oss barn. Då sjöng han sådana sånger som var lämpliga för barn. Och när han talade om Jesus, vet ni vad han kallade Jesus då? Barnavännen. Och det fanns rent av en tidning, tror jag, för barn som hette Barnavännen på den tiden. Förstå vad det gör med gudsbilden när man har en sån uppväxt. Till skillnad från Richard Dawkins då. Så egentligen skulle man vilja ha ett samtal med Richard Dawkins. Inte om vetenskap, men om gudsbild. Har ni sett den? Har ni haft alfakurs här? Ja, men vi har haft tillsammans. Jag vet att Sven Reichman har varit med som undervisare i vår gemensamma alfakurs som vi har med biförstyrkan, pingst och kors. Den där frågetecken, det känner ni igen som alfa, va? Och den här skylten hade vi på fasaden. Jag har fotat det där på pingstkyrkan länge. Finns Gud? Ja, nej, kanske då. Det var folk som vid två tillfällen var uppe. Man måste ha steg och allting, så det är lite jobbigt. Men någon kände att jag måste upp och kryssa. Ja. Och vad tror ni de kryssade? Nej. Alltså, står detta i en kyrka och man går förbi dagligen, till slut så får man så fantastiskt lust upp och kryssa nej. Ja. Så det har hänt vid två tillfällen. Vi har målat över och grejat, men jag tänker ju lite djup. Och om det var ärligt, den personen som kryssade nej, då skulle jag vilja ha ett samtal med den personen. För det kan vara så att han eller hon har en sådan gudsbild, så ett nej ligger ganska nära. Det kan ju hända att det rent av är så att om den personen beskriver för mig hur den personen upplever Gud, sträng, jobbig, ingen glädje och så vidare, då kanske jag också kryssar nej på den guden. Men det är ju inte sant. Det är ju inte så som Gud är. Så det här handlar om vilken gudsbild vi som församlingar och enskilda vill ge våra medmänniskor, tror jag. Jag tänker nu gå in i den här texten lite kort då. Jesus skapar tro. Det är ju fler av oss här som har gått i en traditionell, lite gammal skola som vet att när man har en sån här text, en mening, så kan man ta ut satsdelar och sådär. Så Jesus är subjektet. Jag hoppas att Jesus är subjektet i våra liv. Han som står för handlingen, han som gör något, det vill påverka oss, det är Jesus. Så det startar vi. Första ordet i den här rubriken, Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare står det i Hebreerbrevet. Det är subjektet. Han var med från början och skapade när hela universum skapades. Och han skapar än idag. Och han skapar tro och vill skapa tro i våra liv. Enligt Johannes evangelium första kapitel så står det ju att det var ordet, det vill säga Jesus, som var med och skapade hela världen. Det är en fantastisk start. Och det är honom vi älskar, vill följa. Jesus. Hur ska jag förklara Jesus för nutidsmänniskor som inte har en aning? Det är bara ett namn. Inget att bry sig om. Hur ska jag förklara Jesus? Jag har försökt det många gånger och det är inte så lätt. Alltså. För mig är Jesus. Jag berättar vad han gjort i mitt liv. Men egentligen måste jag säga så här till slut. Du måste kolla själv. Kom och se. Pröva. Ta dig tid med honom. Så försöka förklara hur man kan göra det också. Det återkommer jag till. Ja, så det blir lite som när vi läser i Johannes första kapitel, Johannes evangelium första kapitel. När Filippus bjuder in sin kompis Natanael. Försöker han förklara att han har mött Jesus. Men nej, det är väl ingenting. Till slut måste han säga, kom och se själv. Och då blev de båda Jesu lärjungar. Jag har fått möjlighet att berätta saker om en kvinna. Jag brukar alltid kolla först om jag får göra det. Det är en kvinna som är med i vår verksamhet i Pingstkyrkan som heter Light. Det kanske inte är känt, men om jag tar den här lilla korta bakgrunden. Rie i Mönda tror jag ni känner till, som inte har någon verksamhet. Men när den blev nedlagd så kände vi i Pingstkyrkan, vi kan inte lämna de här tilltufsade, utstötta människorna åt sitt öde. Utan vi startade en liten enklare med servering 3 dagar i veckan i Pingstkyrkan, frukost och lunch. För dessa människor som väl behöver det, de tilltufsade som vi ibland säger i samhället. En av volontärerna som hjälper till att laga mat har hållit på i 8 år tror jag, på RIA och sen hos oss. Och liksom mött den miljön i kyrkan nu. Hon var inte troende överhuvudtaget. Men hon har kommit in utifrån det att hon var hjälpbehövande och kom till RIA. Och sen blev hon hjälpt och är nu med som volontär och serverar de andra. Det är bakgrunden. Och hon har under tiden haft frågor helt fantastiska. Alltså man får ju många frågor som föreståndare då i en kyrka. Och ibland upplever jag att det är frågor som också vill sätta dit en på något sätt. Och det är inte så trevligt. Men de här frågorna som de människorna har, de är så ärliga och från hjärtat. Så jag var glad att vara i den miljön där de frågorna finns. Vid ett tillfälle så frågade hon mig. Ivar, kan man be till Gud innan man är riktigt frälst? Alltså det är ju frågor man bara älskar att ha. Och då måste man svara väldigt rakt på de frågorna. Man kan liksom inte säga, jag ska gå och fundera på det. Nästa gång vi träffas så kanske jag har tänkt igen. Jag är ju lite akademisk, jag vill gärna ha lite tid innan jag svarar också. Så alfa och beta passar mig perfekt. Men de här människorna, de måste ha svar direkt. Det finns ingen nästa gång för dem. Och det har gjort att jag måste träna i det här att svara. Jag svarade ganska rakt på sak. Det är det bästa du kan göra, sa jag. Börja och be. Och det är väl dina första steg mot frälsning i så fall, om det är det du längtar efter. Så det är klart att du kan be till Gud innan du är frälst. En annan fråga som jag fick av henne rätt nyligen. Då har vi på torsdagskvällar så har vi en typ, om jag säger LP-möte så förstår ni ungefär vad det handlar om. Evangeliska möten med ordet, sång, vittnesbörd. Och det är för dessa som kommer på lunchen och sen vill komma på kvällen. Och det är många som kommer. Då hade hon hört en predikant där. Och de lyssnar ju så konkret, alltså de här. Så han hade sagt så här, bara du tror på Gud så är du frälst. Och det var säkert förklarat i sitt sammanhang. så jag vill inte säga något annat om denna talaren. Men hon har i alla fall reagerat och rusar ner till mig som är på bottenvåningen och har en betakurs. Beta är fortsättning på alfa. Ja. Ivar, nu har jag en fråga, måste ha en direkt svar. Han där uppe, predikanten, han säger att bara man tror på Gud så är man frälst. Men jag har hört något annat. Nämligen att man måste ha en relation också till Jesus. Och lära känna honom och få ett förändrat liv. Då är man frälst. Vad är det som är rätt av det här? Ja, det är inte lätt att svara på det. Och så sa hon också, till exempel när man är i fängelse. Och så kommer en fängelsepräst. Och så upplever man att hela ens liv måste förändras. Och så tar man emot Jesus och blir man frälst. Det var någon vittnesbörd hade hört. Så jag säger, ja men lite grann har du nog rätt, sa jag. För att det räcker inte att tro kanske att Gud existerar. Det gör också de onda makterna. Utan du har nog helt rätt att ha en relation. Lära känna Jesus. Men man behöver ju inte sitta i fängelse för det. Sa jag lite, med lite humor då. Och då bara hon skrattade. Tack så mycket. Och så skrattade hon hela vägen. Så gick hon tillbaka. Men detta är ju människors väg till tro. Så hur, det är Jesus som skapar tron. Så om vi vill att tron ska växa i våra liv, då ska vi hålla oss nära Jesus. Det blir slutsatsen. Jesus är ju det mest omsjungna, omskrivna namn som finns. Och vi sjöng ju här en liten stund med Jesus och var det jämnar allt. Vi ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Det är vi och det ska vi alla vara. Och när jag skulle hit så läste jag Korskyrkans vision. Man kan gå in på nätet och se liksom känsla. Jag fick en väldigt stark känsla för Korskyrkan. Det var det. Och visionen är, vår önskan är att alla människor ska få en relation med Jesus Kristus, Guds son. Så tror jag den är. Fantastisk, tänkte jag. Helt rätt. Helt rätt i den här texten. Ja, det var vem då? Men då tar vi nästa ord i det här, skapar. Skapar det predikatet om vi tar satslära. Jesus skapar någonting. Och han var med i skapelsen från början, så han är expert på att skapa. Hur är det med skapelsen egentligen? Ja, det är ju faktiskt så att det är inte någonting som hände bara en gång för länge sedan. Vi vet ju, vi som är forskare, att stjärnor till exempel skapas hela tiden. Så det är något, en fortsatt skapelse naturligtvis. Och barn skapas hela tiden. Därför har jag satt de här som jag tycker fascinerande bilderna av ett barn i fosterstadium och även en stjärna i fosterstadium där. Och det är viktigt för oss att veta. När Jesus skapas så gör han det hela tiden. Det är inte bara en gång i vårt liv som vi möter honom och får uppleva tro. Tron måste omskapas och förnyas varje dag. Så ser skapelsen ut i universum och så ser den ut i våra liv. När han skapar tro. Så det är en parallell där, som jag tycker är väldigt fin. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Ser ni hjärtat där från den där planeten Pluto? Hur är det med där nere? Som sagt, jag är intresserad av universum och skapelsen och astronomi, då kanske lite speciellt. Så när den här första sonden kom ut till Jupiter, det är ju en dvärgplanet långt ut i vårt solsystem. När den här sonden kom dit och skickade en ström av bilder, så var jag naturligtvis där och tittade på dessa. Det är 2,5 år sedan snart. Och sen kom den här bilden. Med hjärtat där. Och man kan säga att det är slump. Det är någon ljusspegling. Någonting sånt. Det spelar ingen roll. För mig blev det en hälsning med den här texten. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och vara det synliga. Och är Guds viktigaste egenskap, det är kärlek. Och det sitter hjärtat. På planeten. Dvärgplaneten Pluto. Förstår att jag blev tagen. Gud är hela tillvarons Gud. Gud är hela livets Gud. Gud är inte luckornas Gud. Det med luckornas Gud kan vi inte ta nu. Men det, kortfattat är det så att man tror att man kan tänka så att när något övernaturligt händer, då är det Gud. Men när det vanliga livet bara är som det är, då är inte Gud där. Det är inte min gudsbild. Gud finns i allt, lika mycket i det naturliga som det övernaturliga. Det vill jag säga. Tro kommer av predikan. Predikan i kraft av Kristi ord, står det i Romarbrevet. Så jag skulle också önska i vårt samhälle, även också i våra kyrkor, att Guds ord skulle få en renässans. Bibeln alltså. Jag tror, min känsla för Korskyrkan är att det är bra. Ni läser säkert Bibeln väldigt mycket. Men jag tänker mer generellt så. En relevans för Bibeln. Vet ni var ordet relevans egentligen kommer ifrån? Re betyder ju åter. Det finns ju många ord så här. Fördelen re. Tillbaka eller igen. Re då. Levans. Det har ju med ordet level att göra på engelska. Alltså nivå. Man önskar att Bibeln skulle få en relevans. Det vill säga om den i dagens samhälle har en underordnad betydelse. Här nere, kanske ibland, någon gång kan jag ta fram Bibeln och läsa ett bibelord. Men det är inte på riktigt den nivån som Bibeln ska vara på. Utan det är ju denna relevans som jag önskar att man flyttas upp här. På den nivån där den hör hemma. I nivå med våra hjärtan. Det finns ett uttryck som mötte mig ganska nyligen. Det är att, så här kan man säga, man kan svälta sig mätt och äta sig hungrig. Känner ni igen det? Vad säger det? Alltså, jag tycker det är så sorgligt att det är många människor, och det är i vår församling, Pingst också, alla tror jag, som har varit med, aktiva, men sen inte är det. Försvinner av olika anledningar bort. Och det verkar när man möter dem som de är ganska nöjda med det. Och då känner jag så här. De har svält sig mätta. Och sen möter jag människor som ständigt kommer på gudstjänsterna, på bönemötena, läser Bibeln, jag vet det. Och de har ätit sig hungriga. De vill bara ha mer. Så man väljer själv var man vill tillhöra. Jag vill tillhöra dem som äter sig hungriga. Inte svälter sig mätta. Och det finns ju praktiska förslag hur man kan göra. Man kan läsa andagsböcker också. Det gör jag och min fru. Och måste jag säga att när vi hade fullt upp med våra 4 barn och sen 9 barnbarn och alltihop så här. När de är hemma då och bor över natt. Då är det lite svårt att få till det här. Men vi har ju ett gyllene läge nu som pensionärer. Och faktiskt ta en kvart på morgonen. Och läsa någon andagsbok. Och läsa Bibeln och be. Och det är ju en nyckel till dem som är helt fantastisk. Och vet vi vad vi gjorde nu då, på nyåret här? Vi har en hylla där med andlig litteratur och en sträcka där det är såna här typiska andagsböcker. Vi tog ut allihop, det var 10-15, så la vi det på skrivbordet och så ska vi välja vem ska vi ha nu. Och då brukar vi göra så att vi väljer bort. Ja, men det var ganska nyligen vi hade den, så den tar vi inte. Så då väljer jag bort och så väljer Ulla bort, så väljer jag bort och så väljer Ulla bort. Och sen är det till slut en kvar och den är vi ju båda rätt överens om att den kan vi ta då. Nu steglade vi det ett snäpp. Då sa vi kan ta 2 böcker. Så är det 2 böcker kvar, så kanske det är en som passar mig bäst och en som passar Ulla bäst. Lite olika perspektiv också, manligt och kvinnligt och så. Och det gjorde vi. Och så blir det Maria Küchen, Ett liv i din dag. Den valde jag. Och så valde hon Patricia Tudor Sandahl, Längtan visar vägen. Så där befinner vi oss nu. Bra tips. Slutligen då, vad är det? Då är det sista ordet. Jesus skapar tro. Vad är det han skapar? Det kallas ju objekt då när vi har satsläraren. Vad är det han skapar? Han skapar tro. Hur är det med behovet av tro i våra liv, i församlingen och i samhället? Låt mig citera ytterligare en vetenskapsman. Ulf Danielsson, är någon som känner till, bekant, professor i teoretisk fysik i Uppsala. Brukar alltid figurera i samband med Nobelprisen i de naturvetenskapliga ämnena, speciellt fysik. Han är väl en av de mest lästa och kända vetenskapsmän idag, alltså i min värld. Jag kan inte säga att han är kollega med mig, men för vi är lite, jag är matematiker och han är fysiker. Han har skrivit två intressanta böcker. Vårt klot är så ömkligt litet, det är om jorden i samband med hela stora universum. Fascinerande böcker, många läser dem. Hans senaste bok dock är ganska dyster. Mörkret vid tidens ände. Och då känner jag, är detta vetenskapens perspektiv? Är detta det perspektiv som människor i Sverige idag har? Att det är mörker vid tidens ände. Och när mitt liv ändas så är det mörker. Då känner jag, och hjälp, vilken uppgift vi har. Får jag citera Ulf Danielsson? Han har nämligen varit med i en film som Svenska kyrkan har gjort, som de använder i konfirmationsundervisningen. Och då säger han, han pekar på det här, att en undersökning nyligen har kommit fram till att svenskarna ligger i världstopp när det gäller att fundera över livets mening. Va? Och detta är sant. Och då säger Ulf Danielsson, han som skrev Mörkret vid tidens ände, ja, vad är det då? Vad är det för orsak till detta? Och då skriver han, det måste vara att vi känner en vilsenhet, en form av tomhet i allt materiellt överflöd som den vetenskapliga revolutionen har gett. Det säger han. Vetenskapen har skapat en tomhet. Han är inte troende. Men han kan reflektera över det här. Vad är det som saknas? Ja, det är tro och tillit. Vi som kyrkor och församlingar har en gigantisk uppgift idag. Att möta denna tomhet. Vetenskap kan inte ersätta tro och ge den tillit och förtröstan som tron kan ge. Tro är det bästa medlet för att fylla det vakuum som många människor i Sverige känner idag. Astrid Lindgren funderade också över det här med tro och tvivel. Hon säger ju också i det här, och sa i det här läget, att hon inte tror på Gud egentligen. Men jag brottas med det, skriver hon. Hur kan allt vara så planmässigt? Hur kommer det så att vi människor syftar så mycket med religiösa tankar? Vad är det som driver människan till detta? Och då tvivlar hon på sitt tvivel. Hon tvivlar på Gud, men hon tvivlar om det ändå inte är så att Gud kan finnas. Här tror jag väldigt många människor i vårt land befinner sig idag. De är i en brottning. Och kan vi inte bemöta det, vad händer då med dem? Jag möter ibland frågor i min miljö där jag har varit då, i akademin. Varför tror du? Varför är du kristen? Vad har du för nytta av din tro? Jag måste ju vara där och kunna besvara det. Vad skulle ni säga om någon frågar, vad har ni för nytta av er tro? Och jag blev lite paff, det var vid en lunch. Och där satt mina kollegor som vet att jag är troende. Så plötsligt då, vad har du för nytta av din tro, Ivar? Oj, nytta. Jag vet inte hur de tänkte, om jag tjänar pengar på det eller någonting sånt. Jag vet inte vad de menar med nytta. Men mitt svar blev, vad har du för nytta av ditt äktenskap? Och då fick han tänka till lite. Och sen fattade han då att jag menar, men det handlar om relation. Ja, det där nyttan är. Det är mer, vad har du för glädje i ditt liv av din tro? Vad hjälper den dig med? Sådana där kommunikationer ska vi ha. Tro är egentligen det naturliga. Så egentligen så vore det ju rimligare att fråga, varför tror du inte på Gud? Och det är där Jesus finns. När han kommunicerar med sina lärjungar. När han, vilket sammanhang är det jag tänker på? När han visar sig efter uppståndelsen. Så är de så förvånade. Och då frågar Jesus sina lärjungar, men varför tvivlade ni? Med det undermeningen, det naturliga för en människa är faktiskt att tro. Så där har vi botten. Jesus skapar tro. Jesus vill skapa tro i våra liv, i ditt och mitt liv. Där hade jag tänkt att sluta predika, men jag kan inte det. För jag har en hälsning till Korskyrkan. Och då är det så här när man umgås med Gud, att det händer någonting i tankevärlden. Och jag visste ju redan i december att jag skulle komma hit. Och så läser jag en text i den andagsboken vi har då, vi hade då. Jag kommer läsa den för er som avslutning. Och då har jag en känsla att det här måste jag säga. Sen kommer det hjärtat börja klappa så där. Och så känner jag, nej, det är inte i Pingstkyrkan jag ska säga det. Men jag ska ju till Korskyrkan. Så glömde jag det. Men varje gång jag sen har funderat på vad ska jag säga. Jag går in och tittar. Ja, det är Jesus skapar tro. Ja. Och sen är den där tanken där igen. Och jag måste för min egen skull förmedla den här tanken då. Det kan vara till någon av er. Det kan vara till kyrka. Jag vet inte. Men jag måste ha respekt för det tilltalet jag har fått. Hoppas ni förstår hur man kan fungera så. Och då är det denna. Jag älskar fåglar också. Jag pratar ofta om fåglar. Om ni hörde min tv-predikan så vet ni det. Nu ska jag bara som avslutning läsa denna. Och det är från den andagsboken vi hade då, som sagt. Eugen Pettersson, ett ljus att leva i, hade vi förra året. 3 december. Och då berättar Eugen Pettersson, är ju pastor, från sitt eget liv. Och det är den här berättelsen. För ungefär en månad sedan hade min fru och jag just kommit tillbaka från en semesterresa. Vi kände oss utvilade och laddade. Då ringde telefonen. Klockan var 10 på kvällen. Alla som är församlingsledare känner igen det här. Och den som ringde var en kvinna jag hade varit pastor åt i 26 år. När jag kom till församlingen var hon 12 år. Nu är hon 38. Jag hade konfirmerat henne, vigt henne, hjälpt henne genom en skilsmässa, stöttat henne genom ett antal dödsfall och depressioner och ett självmordsförsök. Avskilt henne för ledarskap i kyrkan. Tvingat se hur hon lämnade församlingen. Ena året och öppnat dörren när hon kom tillbaka året därpå. Jag har bett tillsammans med henne och lyssnat på henne. När jag pratade med henne i telefon den där kvällen tänkte jag, jag har varit hennes pastor i 26 år och hon mår fortfarande lika dåligt. När jag lade på sa min fru, vem var det? Det var Regina, sa jag. Det verkar som vi inte är särskilt bra på det här. Då sa min fru, tänk på kungsfiskaren. Och då tänkte jag på kungsfiskaren. Vi hade suttit vid en sjö i Montana och tittat på när kungsfiskaren fångade fisk. Kungsfiskaren är kungen av fiskare, den bästa fiskare, den fågel som verkligen vet hur man fiskar. Kungsfiskaren satt på en död trädgren ovanför vattnet och gjorde sig beredd att fiska. Det var roligt att se på hur den gjorde. Fågeln kastade sig ner mot vattnet och missade fisken 27 gånger. Den missade, missade och missade. Och sen fick den en fisk på 28:e försöket. En liten fisk på kanske 7 centimeter. Minns du kungsfiskaren, sa min fru. Ja, jag minns den, sa jag. Det har bara gått 26 år i vår församling. Texten handlar om uthållighet. Ni får ta den till er. Ni finns på en plats. av ett syfte. Ge inte upp. Jesus skapar tro. Gå på det, mina vänner. Jag vill bara tacka dig, Jesus, för att du skapar tro i våra liv. Du skapar tro i våra församlingar. Och jag önskar, och vi önskar tillsammans som ditt folk, att vi får vara med och tillsammans med dig skapa tro i vårt samhälle. Amen.